فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبفوت شترة قوينهم كتاب بلغ المرام، كتاب الجامع صبيها بوبريت ودارية دان تريدي لكونا دار في فترة ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ترك فليرا حديثة اي أمنت الأدب في بيسكا بتيوس كاركتار دعاء رقائق وصم يكرب ورتياتا. Och vi kommer idag att tala om lite etik som är relaterat till att ge salam, att hälsa på varandra. Och att ge salam, som ni kanske minns i förra lektionen, är en av de 6 skyldigheter vi muslimer har gentemot varandra. Profeten Muhammad a.s. sa i den kända hadithen att muslimen har 6 skyldigheter mot sin broder, och han nämnde däribland att besvara hälsningen. Och vi har också talat om dygden av att ge salam, belöningen. Och det är att salam, att hälsa med denna nobla hälsning, är en unik egenskap som muslimerna har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är paradisets hälsning, och det är den hälsningen som änglarna även ger till människan i de lyckligaste av stunder. Och att salam är en orsak till att vi muslimer ska älska varandra. Och denna kärlek i sin tur leder till att vi muslimer får starkare iman. Och denna iman leder till att vi muslimer till slut får träda in i paradiset. Så att ge salam sinsemellan är någonting stort. Och att sprida salam är också, mashallah, en väldigt stor anledning till att få belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni känner ju alla till hur mycket hasanat man får. Om du säger assalamu alaikum, hur många hasanat får du?
10.
Och lägger till wa barakatuh. Wa rahmatullah 20, wa barakatuh 30 hasanat, mashallah. Så, och på domedagen, som vi alla känner till, så kommer vi att vara i behov av varenda liten belöning då vi söker den på domedagen. Och författaren nämner här en till hadith relaterad till att ge assalam och till att hälsa. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: låt de yngre hälsa på de äldre, liyusallimu as-saghiru ala al-kabir wal-maru ala al-qa'id, och låt den som går eller står hälsa på den som sitter, wal-qalilu ala al-kathir, och låt dem få börja hälsa på de som är många. Och denna hadith finns i Bukhari Muslim och i Sahih Muslim. Och låt den som rider hälsa på den som går. Den här hadithen lär oss viss etik när det kommer till vem som borde börja hälsa på den andra. Och det här är inte ett måste, det som nämns i hadithen, utan det är en rekommendation. Dessa borde vara de som börjar med att hälsa. Och det första som nämndes är att låt de yngre hälsa på de äldre. Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Varför då? Ödmjukhet och en annan viktigare sak. Vad ska de yngre ha för förhållande till de äldre?
Respekt.
Ahsant. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt en sahih hadith att de är inte från oss. De som inte har rahma mot de små, och de som inte respekterar de äldre, och de som inte känner till de lärdas status. Och hadithen är sahih. Så han är inte från oss, det vill säga han gör någonting oislamiskt. Den som är sträng och hård mot barn, och den som inte respekterar och känner till de äldres rättigheter, och de som inte känner till ulemas höga status och rättigheter i islam. Så de äldre har en skyldighet gentemot de äldre att de måste visa respekt. Okej? Och det här också nämns i flera hadither där Rasulullah alayhi salatu wassalam till exempel säger: kebbir, kebbir. Ni börjar med de äldre, börja med de äldre. Så i islam ska man respektera de äldre. och inte behandla dem som vem som helst. Och det här, mashallah, är en väldigt fin egenskap som varje muslim ska känna till. Så man börjar med att hälsa på de äldre. Men är det då tillåtet att en äldre man börjar med att hälsa på barn?
Ja.
Som det berättas i Sahih Bukhari från Anas radiyallahu anhu att han gick förbi en grupp med barn och så sa han till barnen assalamu alaikum. Och så sa han profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade gå förbi barn och hälsa på dem. Taib. Och då säger ulema att denna hadith bevisar att det också är sunna att börja hälsa på barnen. Och det tyder på ödmjukhet. Inte att de här barn de är inte värda att hälsa på, jag är äldre, jag är bättre eller, utan man är ödmjuk. Och två, det lär också barnen denna islamiska etik. Man uppfostrar barnen islamiskt när man vänjer dem vid att sprida denna hälsning. Taib. Istället nu att du går förbi en grupp med barn här och du säger ingenting. Och de vet att du, mashallah, du går till moskén, du ber. Och de är själva muslimer. Men ni vet att barnen i Sverige kanske inte är så praktiserande. Så de får inte den här relationen. Men åtminstone assalamu alaikum. Och man lär dem denna hälsning. Taib. Mycket bättre än att säga tjänare och läget. Och jag vet inte vad folk har för konstiga hälsningar. Nej. Så det är tillåtet att då börja hälsa på de yngre. Taib. Vad säger ni om den här frågan då? Vi säger att de större eller de yngre ska hälsa på de större. Och det här är åldersmässigt. Vad säger ni om vi talar om statusmässigt? En person är sheikh, han är alim. Och han går förbi någon som är äldre än honom. Hänger ni med? Vem ska hälsa på vem först? Sheikhen ska hälsa på den äldre? Nej, för vi går tillbaka till hadithen. Att vi går tillbaka till ålder. Även om hans status är högre hos Allah med hans kunskap, så ska han ändå respektera de äldre och ge dem företräde när man hälsar. Ta en annan fråga. Om ett barn hälsar på dig och säger assalamu alaikum, är det då wajib för dig att besvara? Att säga wa alaikum assalam? Eller skulle du säga det bara ett barn? Nej, det är wajib. Och det här är det som de flesta av ulema säger, att det är wajib att besvara baserat på Allah subhanahu wa ta'alas generella uttalande wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Om ni hälsas med en hälsning, besvara då med en bättre hälsning eller en likadan. Surat An-Nisa, vers 86. Så Allah säger här att om man hälsar på er, besvara med en bättre hälsning. Det vill säga om någon säger till dig assalamu alaikum, så ska du säga wa alaikum assalam wa rahmatullah, eller lägga till wa barakatuh. Eller åtminstone samma hälsning. Om han säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, då kan du inte säga wa alaikum assalam. Då måste du lägga till wa rahmatullah och bättre wa barakatuh. Så även om det är ett barn så måste du implementera versen och svara på personen. Nej. Måste barnet svara om du hälsar då? Om han är mindreårig?
Han får ingen synd.
Han får ingen synd, men det är bättre. Och han får ju belöning om han svarar. Taib. Sen är det också hadithen att den som står ska hälsa på den som sitter och den som rider ska hälsa på den som går. Och båda dessa nämner ulema tyder här på ödmjukhet. Att en person som kanske sitter på en häst och rider förbi folk kan känna sig större och mäktigare. Gärna han kan få lite luft under vingarna och känna sig högfärdig. Och då ödmjukar han sig med att han börjar med att hälsa på dem. Och samma sak personen som står, hälsa på dem som sitter. Hadithen bevisar också att de som är färre ska hälsa på de som är mer. Gärna om du kommer in i en grupp nu med 2-3 personer, så är det sunnat att de börjar med att hälsa på oss. Men om tvärtom skulle ske, så är det också okej. Okay. Taib. Om 2 personer möts och de är lika gamla, vem ska börja hälsa? Spelar ingen roll, men
som börjar får mest belöning.
Den som börjar är bäst, som det har nämnts i flera hadither, och han får mera belöning. Taib. En hypotetisk fråga. Jag träffar min broder och vi båda säger assalamu alaikum samtidigt. Exakt samtidigt. Assalamu alaikum. Måste jag då säga wa alaikum salam eller räcker det med första hälsningen?
Båda ska svara.
Båda måste säga wa alaikum assalam. Ahsant, ahsant. Mashallah, mycket bra. Tayyib. Författaren nämner här en till hadith. Om man hälsar på en grupp. Hadith Ali radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det räcker med en grupp som man hälsar på att en av dem hälsar tillbaka. Idha maru an yusallimu ahaduhum. Afwan, det räcker med att om man går förbi en grupp att en hälsar på gruppen. Och det räcker för gruppen att en besvarar hälsningen. Och denna hadith finns i Ahmed och al-Bayhaqi. Och vissa ulema nämner att hadithen är hasan, yani den är godtagbar. Så ulema använder denna hadith som bevis på att om du går förbi en grupp, så eller ni går förbi en grupp, du och dina kompisar, så räcker det med att en av er hälsar på gruppen. Okej, det räcker med att en av er hälsar på gruppen och det räcker med att en från gruppen besvarar hälsningen. Och det här är det som islam kallas för fard kifaya. Fard kifaya. Vi har två stycken, vad kan man säga, fard islam, plikter. Fard al-ayn är det som alla muslimer måste göra. Okej? Fard kifaya är det som räcker för en individ. Yani en, om en gör det så behöver de andra inte göra det. Okej? Okay? Men, då ser ändå ulema, om man går förbi med en grupp, går förbi en annan grupp, så är det ändå bättre att alla hälsar på gruppen. Och att alla i gruppen besvarar. Det är ändå bättre för att få denna stora belöning som har nämnts i haditherna. Författaren nämner också en till hadith där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la tabda'u al-yahuda wa al-nasara bis-salam wa idha börja inte med att hälsa på judar och kristna till slutet på hadithen och det finns i Sahih Muslim. Börja inte med att hälsa, det vill säga att ge salam till judar och till kristna, yani till icke-muslimer. Den här hadithen tyder på att det inte är tillåtet att när man träffar en person från Ahlul Kitab att man börjar med att säga assalamu alaikum till personen. Taib. Det är inte tillåtet. Men om någon från Ahlul Kitab hälsar på dig, det är frågan där ulema har olika åsikter. Yani du träffar en person som är kristen, din granne till exempel, han kanske är arab och han säger till dig assalamu alaikum. Eller nu många ungdomar i Sverige lär sig många islamiska termer. Du ser svenska barn och säger, man säger wallah, eller hur? Och inshallah, allt möjligt, subhanallah. Inshallah, det blir hans inkörsport till islam, idhnillahi ta'ala. Bra att de vänjer sig med dessa ord. Taib, så om en icke-muslim säger till dig, assalamu alaikum. Får du då besvara hälsningen eller inte?
Man får.
Det finns lite olika åsikter här. Profeten Muhammad alaihissalam har sagt att om el-Yahud hälsar på er så säger de assalamu alaikum. Så då ska ni säga wa alaikum. Och då säger här vissa ulema att om du hör att de säger assalamu alaikum. Assalam betyder död. Alltså han gör dua att du ska dö. Då säger du wa alaikum. Det finns inget snack om saken. Men om han säger en tydlig salam, assalamu alaikum, då finns det många ulema som till exempel här Ibn al-Qayyim som säger att man ska svara. Och även Sheikh Albani i denna tid, jag tror också Ibn Kathir, nämner att man ska besvara. Baserat på den generella beordringen i versen. Att om ni hälsas med en hälsning, besvara då med en bättre eller likadan. Och Allah nämner inte vem det är som hälsar. Det kan vara en person som inte är muslim. Taib. Så de går tillbaka till den generella förståelsen av versen. Att om man hälsar på er så hälsar de med en likadan hälsning eller en bättre hälsning. Och då säger Ibn al-Qayyim att det här är min bab al-adl. Det får rättvisa och Allah ya'muru bil adl och Allah beordrar med rättvisa och al-ihsan. Wallahu a'lam. Tayyib. En annan fråga som jätteofta dyker upp. Du får inte börja med att ge salam till en icke-muslim. Men får du börja med att ge en vardaglig hälsning. Din klasskompis, din arbetskollega, din granne. Får du säga hej? Får du säga god morgon? Ja. Först innan de hälsar på dig. Nej. Här nämner vissa ulema från Shafi'iyya, Imam Shafi'is madhab, att det är tillåtet. Till exempel, kayfa asbaht, kayfa amsayt, god kväll, god morgon, hur står det till, kayfa haluka och liknande. Och det här nämner också Nawawi och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och Sheikh al-Albani och Sheikh ibn Taymin och namn. Och Sheikh Islam ibn Taymiyyah säger att om en person inna khitab, att hälsa på en dhimmi, en person som lever tillsammans med muslimerna som inte är muslim, med någonting annat än salam, mimma yu'nisuhu, med någonting som, yani, vad kan man säga, för honom närmare, så är det tillåtet. Så att många ulema nämner att det är okej. Och det här faller inte in under att börja med att ge dem salam. Ja. Så här var lite bestämmelser då gällande hälsningar i islam. Att ge salam. Och som vi sa, att ge hälsningar är någonting bra. Någonting som islam har uppmanat till. Och från domedagens tecken, min alamat isa'a, är att folk kommer sluta att ge salam. Man kommer bara ge salam till udda människor. Och en yakuna salamu ala al-ma'rifa. Som profeten Muhammad sa alaihi salam, man kommer bara hälsa på dem man känner. Yani ge salam. Och tyvärr kan vi se vissa tendenser av detta idag. Att du går förbi vissa muslimer och han ger aldrig salam. Och om du ger salam, han kanske inte svarar. Eller han kanske säger till dig marhaba. Eller liknande saker. Och det här är fel. Allah musta'an. Vi nämnde förra lektionen en hypotetisk fråga. Om du vet att den här muslimska mannen eller kvinnan inte kommer besvara. Eller kommer jag säga till dig marhaba. Ska det då få dig att låta bli att ge salam?
Nej.
Eller ska du ändå ge salam?
Man ska ändå ge salam.
För profeten Muhammad a.s.w. sa afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Och sen om de inte ger salam, fallas. Det är änglarna ger salam till dig och de får synd på sig. Så man praktiserar ändå den här sunnan genom att sprida salam bland muslimerna. Vi går vidare till nästa hadith som handlar om någonting helt annat. Det handlar om att nysa och att gäspa. Och där berättas det också från Abu Huraira radiyallahu anhu som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om någon av er nyser så ska han säga alhamdulillah. Och hans broder ska säga yarhamukallah. Och om han säger till honom yarhamukallah så ska han svara yahdikumullah wa yuslih balakum. Och denna hadith är berättad av Al-Bukhari. Na. Tayyib. Denna hadith lär oss en väldigt viktig sak. Jag kan sluta redan. Och det är att om man nyser så ska man säga alhamdulillah. Och här nämner Ibn al-Qayyim två orsaker. Varför ska man säga alhamdulillah när man nyser? Alltså man tackar Allah uppriktigt från hjärtat. Varför denna tacksamhet över att nysa? Ett, Ibn al-Qayyim säger att nysningar rensar kroppen. Det tar ut orenheter från kroppen. Ni vet, luftvägarna och yani, orenheter eller yani, ofräscha saker kommer ut från kroppen. Den andra ni'man är att Allah subhanahu wa ta'ala skonade din kropp från att skadas. Ni vet när du nyser, det är hela kroppen och alla dess organ skakar till. Väldigt hårt ibland. Vet du, nyser och du känner det, eller hur? Subhanallah, att du inte tar skada. Tänk om våra organ var känsliga. Och du nös och bara vissa saker flyger ut från, ja? Du måste gå till akuten. Så alhamdulillah att Allah har bevarat oss. Han har gett oss, mashallah, den här starka kroppen som klarar av att nysa. Och till och med nu forskarna säger när man nyser, hjärtat stannar någon hundradels sekund eller någonting. Så Allah, yani, ger dig liv igen. Så att du tackar Allah subhanahu wa ta'ala för alla dessa gåvor. Så Allah subhanahu wa ta'ala tycker om att man nyser. För att man får allt detta goda från Allah subhanahu wa ta'ala. Och ulema lägger också till en tillfäda. Och det är att när man nyser så tyder det på faktiskt hälsa. Att när man klarar av att nysa tyder på att kroppen är frisk och att den är stark. Förutom ibland kan det tyda på sjukdom som vi kommer att tala. Det har berättats från Abu Huraira radiallahu anhu att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam också sa att Allah tycker om att man nyser och han ogillar att man gäspar. Så om någon av er nyser och prisar Allah så är det varje muslims skyldighet som hör honom att göra dua för honom. Till slutet på hadithen. Och det nämner också att när man gäspar ska man hålla för gäspningen så gott man kan. Och denna hadith finns i Bukhari. Så att gäspa är någonting, eller att nysa är någonting som Allah tycker om. Inna Allaha yuhibbu. Allah tycker om att man nyser. Och därför säger man alhamdulillah. Man tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och alhamdulillah är en av de mest älskade orden till Allah. Det finns fyra ord som beskrevs som de mest älskade orden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilka är dessa fyra ord? Förutom alhamdulillah. Subhanallah, la ilaha illallah och Allahu akbar. De här orden är de mest älskade orden hos Allah azza wa jall. Och de bästa dhikr. Och det nämndes i vissa hadither, det spelar ingen roll i vilken ordning du gör dem. Med vilken du börjar med. Så vill man göra en generell dhikr, som kallas för dhikr mutlaq, en generell, när som helst. Så kan du säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Eller en annan ordning. Det är mashallah bland det bästa dhikr som du kan göra hos Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Att säga alhamdulillah när man nyser, är det sunna eller wajib?
Sunna.
Ja. Det är sunna. Ja. Och Imam al-Nawawi säger att det är ijma', det är konsensus. Alla ulema är överens om att det är sunna. Att säga alhamdulillah när man nyser. Tayyib. Kan man säga någonting mer alhamdulillah? Kan man säga alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin?
Ja.
Det som finns i Bukhari muslim, alhamdulillah. Okej? Okay. Och vissa athar och vissa salaf sa att du kan lägga till dem här. Alhamdulillahi rabbil alamin och alhamdulillah ala kulli hal. Men det som verkar säkrast är att säga, bara alhamdulillah. För det är det som nämns i Bukhari och i muslim. Tayyib. Om din broder säger alhamdulillah, din syster säger alhamdulillah, är det då wajib eller sunna att säga yarhamukallah?
Wajib.
Har vi någon annan åsikt?
Ja? Sunna.
Sunna.
Wajib.
Wajib. Tayyib. Faktiskt så finns det lite olika åsikter här. Och inshallah det som verkar vara mest korrekt är att det är wajib. Varför? För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att om en muslim säger alhamdulillah, då är det wajib. Han sa fahakun ala kulli muslim. Det är varje muslims skyldighet som hört honom att säga yarhamukallah. Och om det är varje muslims skyldighet, då är det inte sunna, då är det wajib, eller hur? Och det här har vissa ulema sagt, som till exempel al-Zahiriyya från al-Ulema och al-Aini och vissa Malikiyya och Ibn al-Arabi och Ibn al-Qayyim och vissa andra ulema idag också nämner att det här är wajib. Tayyib, baserat på hadithen att det är en muslims skyldighet. Och sen säger vissa andra ulema att det är fard kifaya, det räcker med att någon besvarar, och andra ulema säger att det är sunna. Men det som verkar säkrast är att det är wajib. För hadithen säger då att det är varje muslims skyldighet att besvara om man har hört honom nysa. Wallahu a'lam. Tayyib. Jag nyser, säger alhamdulillah. Du säger till mig, yarhamukallah. Då ska jag säga till dig, yahdik Allah wa yuslih balik. Och det här är sunna. Det är inte wajib, det är sunna. Och det här är min bab al-mukafa'a. Det är för att typ, vad kan du säga? Gengälda. Profeten Muhammad a.s. har sagt en sahih hadith. Men ahsana ilaykum fakafi'u. Den som gör någonting gott till er ska ni gengälda. Och har ni ingenting att ge så säg jazakallahu khayran. Och den som gjort det har gjort mycket gott. Så generellt i islam, om någon person gör någonting gott mot dig, ge dig en gåva, gör dig en tjänst, så försök att alltid ge någonting tillbaka. Någon ger dig en bok, kallar sig en annan bok tillbaka. Någon bjuder på mat, du bjuder på mat tillbaka nästa gång. Och så vidare. Och det är en väldigt fin tradition i islam att man alltid försöker att gengälda med en gåva. Inte bara att man tar och tar, utan att man också ger någonting tillbaka. Och det minsta, eller inte minsta, men vad man kan göra åtminstone är att säga jazakallahu khair. Och då har man gjort någonting stort som det har nämnts i hadithen. Tayyib. Så här gör personen dua för dig att du ska få Allahs rahma. Och du gör dua tillbaka att personen ska få Allah subhanahu wa ta'alas vägledning. Här kommer en annan fråga. Och det är, vad händer om en person nyser och inte säger alhamdulillah? Får man då säga till honom yarhamuk Allah?
Nej.
Nej. Det får man inte. Och det är också skillnad på ska inte eller får inte. En ska inte, det är inte rekommenderat. Får inte, det är inte tillåtet. Taib. Och vad som verkar korrekt är att man inte får. För att det nämns i en sahih hadith att två personer nös inför profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Den ena sa alhamdulillah och den andra sa inte alhamdulillah. Så profeten sa till den ena irhamuk Allah och sa ingenting till den andra. Och då sa mannen ja Rasulullah, du gjorde dua för honom men inte för mig. Och då så sa han tackade Allah eller prisade Allah och du prisade inte Allah. Och då nämner Imam Bukhari kapitel att man ska inte göra dua för den som inte prisar Allah. Och det nämns också en annan hadith att om en person nyser och säger alhamdulillah, gör dua för honom. Och om han inte säger alhamdulillah så gör inte dua för honom. Och den hadithen är också sahih, finns i muslim. Så det är ganska tydligt. Att om personen inte säger alhamdulillah så ska du inte besvara personen. Och då säger vissa att det här är som en som nästan ett straff för personen. Ja, när personen säger inte alhamdulillah så han förtjänar inte att jag ska göra dua för honom att han ska få rahma. Taib. Så man låter bli. En annan fråga. En person nyser och han säger inte alhamdulillah. Får du påminna honom?
Ja, absolut.
Ja.
Om han
nej.
Inte vet. Om han inte vet.
Om han inte vet. Taib. Nej. Vissa ulema som Ibn al-Qayyim säger att du ska inte påminna honom. Och det här är personen som vet. Han säger varför? För att det har nämnts att profeten alaihissalam inte påminde, han gjorde inte dua för personen som inte sa alhamdulillah och han påminde inte honom heller. Taib. Så att följa profetens exempel alaihissalam är det som har företräde. Och om det var sunna att göra det så skulle profeten Muhammad alaihissalam ha gjort det. Jag har nämnt från vissa av salaf att en man nös inför Abdullah ibn Mubarak. Och han sa inte alhamdulillah. Och då så sa Abdullah ibn Mubarak till honom ish yaqul al-atis. Vad ska den som nyser säga? Och då så sa han alhamdulillah. Och då så sa Abdullah ibn Mubarak yarhamukallah. Yani han typ påminde honom. Och som ni nämnde här, det kan vara en person som är okunnig. Han vet inte. Då säger man till honom, om du nyser, säg alhamdulillah. Eller barnen. Barnen nyser, säg alhamdulillah. Men om du vet att personen inte bryr sig och han känner till denna sunna, så kallas, låt honom vara. Och han tyvärr missar den här stora belöningen som finns. Ta en annan fråga. Med roliga de här hypotetiska frågorna. Låt oss säga nu att en syster nyser. Okej? Okay? Och du hör inte henne nysa. Men du hör de andra systrarna säga Hamukallah. Vad får du säga Hamukallah? Eller får du inte säga Hamukallah?
Nej.
Då säger vi så att de andra säger Hamukallah tyder på att de har hört henne. Hänger du? Taib. Att de, nej, så att då får du säga det. För du får gå efter vad de
säger.
Du har inte hört det, men du har hört dem säga hamakallah, vilket betyder på att hon har sagt alhamdulillah, så du kan göra det. Och inshallah, det verkar vara en väldigt stark åsikt. Men det är inte wajib, du måste inte göra det, men du kan gå efter vad de andra har gjort. Taib, en annan fråga. Hadithen säger att han, om en muslim nyser och säger alhamdulillah, så ska hans broder säga yarhamukallah. Hans broder. Om en icke-muslim nyser, okej, okay, och han säger alhamdulillah, vad gör du då?
Mualla vigled om.
Ha?
Mualla vigled om.
Inte yarhamukallah?
Jo.
Taib. Brodern hade rätt, man ska bara säga yahdik Allah och yuslah balak. För det nämns i vissa hadither att vissa icke-muslimer i Medina kom till profeten al-Islam när de nös. De ville nysa framför, nära honom, så att han skulle göra dua för dem. För de visste att hans dua är besvarad. Ja, de visste att han är sann profet, men de vill inte följa honom. Men de vill ha rahma från Allah, så de gick till honom och om de skulle nysa och nös i närheten av honom. Men då så sa han yahdikum Allah och yuslah balak. Vilket är också en bra dua. Ja. Så att det kan man också då säga. Taib, om han säger prosit då? Ja. Ingenting. Bara om han säger alhamdulillah. Taib, en annan fråga. Hur många gånger kan en person nysa och man gör dua? Alltså han nyser en gång, alhamdulillah, säger yarhamukallah. Han nyser igen, alhamdulillah, yarhamukallah. Hur många gånger?
Tre.
Tre.
Man kan göra många, men det räcker med en gång.
Två gånger, tredje gången gör man dua för att Allah ska låta.
Vissa hadither nämner en gång, och vissa hadither nämner tre gånger. Efter tre gånger så behöver man då inte göra dua för personen. Som då har nämnts i hadithen, att man gör dua för muslimen tre gånger. فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَان. Och om han nyser mer än tre gånger, då är han förkyld. Taib. Så här nämner det ulema att man gör dua max tre gånger för personen. Yani yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Och han nyser fjärde gången, ingenting. Men då säger vissa ulema, det här är en indikation på att han är sjuk. Som profeten sa alaihissalam, att han är då förkyld. Och då säger vissa ulema att du gör istället dua bil afia, att Allah ska göra honom frisk. Taib. Men det finns ingen att du måste säga typ må Allah göra dig frisk eller någonting sånt. Jag vet att vissa ulema säger fjärde gången du säger shafak Allah. Men det finns inget konkret bevis på detta, utan du kan vara tyst eller du kan bara säga afak Allah, shafak Allah och så vidare. Det är fritt. Wallahu alam. En annan fayda. Personen nyser och du säger till honom yarhamuk Allah. Är det singular eller plural?
Singular.
Yarhamukallah.
Singular.
Singular. Han svarar yahdi kumullah och yuslah balakum.
Plural.
Plural. Varför? Du en, han en.
Om man är med fler så inkluderar man alla.
Ja, fast som säger här ulema. När du säger yarhamukallah, han var en som nös. Och en som sa alhamdulillah. När du säger yahdikumullah, eller han svarar yahdikumullah yuslah balakum, så är duan för alla muslimer. Må Allah vägleda alla muslimer och korrigera allas tillstånd. Hänger ni med? Så att det är en mashallah generell dua. Och vi glömde också bort det. Vad betyder det? Yahdikumullah wa yuslah balakum. Yahdikumullah, må Allah vägleda er. Wa yuslah balakum, må Allah korrigera ert tillstånd. Balukum, vissa säger det betyder el-hal, tillstånd. Andra ulema säger det betyder hjärta. Må Allah korrigera ditt hjärta. Taib, som man säger på arabiska, khatara bibali. Yani jag tänkte hjärtat. Och det första kanske är mer korrekt, att må Allah korrigera ditt tillstånd. För det är mer, omfattar allting. Omfattar hans hjärta, omfattar hans religion, omfattar hans dunya och så vidare. Nej. En annan fa'ida här, en annan lärdom. när det kommer till att nysa. Etik i att nysa. De lärda säger att det är rekommenderat att försöka dämpa nysningen så gott man kan. Att inte bara nysa rätt ut. Utan man försöker hålla för munnen eller hålla för näsan. Antingen med handen eller med kläderna. När man nyser så att det inte kommer ut yani, vätskor eller vad heter det?
Partiklar
på de som sitter nära dig. Och Ullemann nämner också att det inte slutar på ett ofräscht sätt, att det kommer ut snor eller någonting. Utan man håller för och täcker så gott man kan. Det här är mashallah också från då etik. Och det har berättats från Abu Huraira att profeten alaihissalam, då han nös, brukade lägga handen eller hans thob på hans ansikte. Och han brukade sänka rösten, eller dämpa rösten. Okej. Men ulema nämner också att man ska undvika till exempel när man nyser att göra så. Vi sitter så här till exempel, att jag gör så här när jag nyser. För du vet, om jag gör så här, vänder bort huvudet och du nyser, yani hela kroppen skakar till, jag kan få ont i nacken eller någonting. Så att jag behöver inte, det är överdrivet. Och det kan skada mig. Om det inte skadar mig, det är en annan sak. Men jag ska inte behöva göra någonting som skadar mig. Okej? Okay? Tajib. En annan punkt också här är om man gäspar, som vi sa. Att gäspa ifrån är shaitan och tyder på lathet. Tajib. Tyder på lathet. Vad ska man göra om man gäspar?
Täcka munnen.
Täcka munnen, hur? Med handen. Eller man försöker bara stänga igen munnen. Och vad ska man inte göra när man gäspar? Man ska inte gapa och säga ah, som många gör. Man gapar med öppen mun och sträcker sig. Det. Vad händer då? Shaitan kan gå in i det. Eller gå in i munnen. Okay? Så att, eller shaitan skrattar åt dig, nämns det också i vissa hadithen. Så man ska inte gäspa med öppen mun. Okay? Och även som handlar i svensk etik, så ska man hålla för munnen när man gäspar. Många av de här sakerna man ska dämpa när man nyser och liknande saker. Alhamdulillah. Många av de här sakerna har sin yani, har grund i islam som folk gör här. Nah. Så vi går vidare till nästa hadith som handlar om en annan fråga. Det handlar om att dricka ståendes. Får man stå och dricka?
Nej, säger ni.
Man rekommenderar att sitta, men man får stå.
Sunna.
Sitta.
Tayyib. Halumma, låt oss lyssna på vad ulema säger. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yashrabanna ahadun minkum qa'ima." Ingen av er får stå och dricka. Berättad i Sahih Muslim. Och i vissa tillägg på hadithen, och den som druckit stående ska spy. Okej. Så la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Ingen av er ska stå och dricka. Denna hadith tyder på att ett förbud eller att det är ogillat att stå och dricka. Och vissa ulema som Ibn Hazm och Sun'ani håller det vara haram att stå och dricka. Och även i denna tid Sheikh Albani. Han håller det vara haram att stå och dricka. Okay? Medans el-jumhur, majoriteten av de lärda, genom alla tider, håller det vara ogillat att stå och dricka. Och inte haram. Okej? Okay? Och det är inshallah den korrekta åsikten. Att det inte är haram, utan det är makruh att stå och dricka. Det har berättats från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Och också som i hadith Anas. I vissa hadither från Ibn Abbas berättas det att profeten alaihissalam stod och drack zamzam. Han stod och drack zamzam. Och den hadithen finns i Bukhari. Och det berättas också från Ali radiyallahu anhu att han gick och så drack han ståendes. Och så sa man, eller han sa, vissa människor ogillar att man dricker ståendes. Men jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stå och dricka så som ni har sett mig stå och dricka. Och den finns också i Sahih al-Bukhari, vilket då tyder på att det är tillåtet. För här har vi ett problem. Och det här händer ibland när man läser texter, en koranvers, hadither, att de verkar motsäga varandra. Profeten alaihissalam säger drick inte ståendes, och sahaba säger att de såg profeten dricka ståendes. Vad ska vi göra? Får vi inte dricka? Man blir förvirrad, eller hur? Och här förstår vi också vikten av ulema. Ulema är de som ger oss svaret på den här frågan. Du läser en, två hadither och du blir förvirrad. Ulema samlar kanske 100 hadither, uttalanden från salaf i den här frågan, och ger dig slutsatsen. Så säg inte jag behöver inte ulema. Jag går hem och läser Koranen och sunna själv. Jag googlar svaret på internet som visar sig. Eller? Men vi behöver ulema. Så vad har ulema kommit fram till i den här frågan? Det som verkar vara den mest korrekta åsikten, Allahu alam, är att man enar mellan bevisen. Och då säger de ulema att haditherna som förbjuder att man dricker ståendes, mahmulatun ala tanzil, det vill säga de ska förstås som att det är ogillat och inte haram. Yani, drick inte ståendes, det är bättre att dricka sittandes. Inte drick inte ståendes, det är haram. Utan drick inte ståendes, det är bättre att dricka sittandes. Yani, det är en uppmaning. Så att man dricker lugnt och inte skadar sin kropp. Och haditherna där profeten alaihissalam drack ståendes tyder på att det är tillåtet. Och för profeten alaihissalam var det inte makro. Det var inte ogillat för honom. För han ville visa att det var tillåtet. Så att det var inte ogillat för honom. Och den här åsikten nämner Imam al-Khattabi, Ibn Jarir, Ibn Battal, Nawawi och andra från ulema. Och det verkar vara den mest korrekta åsikten då man enar mellan bevisen. Och Ibn Qayyim nämner också, han säger att profeten alaihissalam drack oftast sittandes. Han drack oftast sittandes. Så muslimen ska försöka vara mån i att göra det som profeten gjorde alaihissalam och att följa honom. För det är bättre och mer förträffligt. Men om han dricker ståendes ibland eller vid ett behov, fala ba's insha'Allah, så är det ingen skada insha'Allah. Yani, det är bättre att sitta och dricka. Det var det som profeten Muhammad alaihissalam gjorde för det mesta. Men det finns hadither att han ibland stod och drack. Vilket tyder på att det är tillåtet ibland. Och speciellt om det finns ett behov. Yani, till exempel du står i bussen. Det finns ingen sittplats och du är jättetörstig. Ska vi säga till dig det är haram att dricka? Ja? Eller du måste sitta och dricka? Ja, du får stå och dricka. Alhamdulillah. Det är halal.
Ja? Men om man tränar, ni säger mitt i matchen. Fotbollsmatchen.
Khudd al-qa'ida. Ta det vi sa, det är tillåtet. Det är tillåtet ibland och om det finns ett behov. Men det är bättre att sitta. Yani, det är inte haram att stå och dricka. Den korrekta åsikten är att det är makro. För att profeten al-Islam stod och drack. Och el-khulafa al-Rashidin efter honom. Det berättas från flera stycken av el-khulafa al-Rashidin. Yani Omar och Ali och sådär att de stod och drack. Och det här tyder på att det är tillåtet. Vissa försöker säga nej, det var tillåtet och det blev förbjudet. Nej. Att Khulafa Rashidin stod och drack tyder på motsatsen. Att det sista är att det är tillåtet. För de levde efter profeten alaihissalam. Så de gjorde det sista som han beordrade med. Så de stod och drack, vilket tyder på att det är tillåtet. Och det finns till och med idag forskning som tyder på att det är bättre att sitta och dricka. Jag läste lite snabbt på internet att det är bättre för magsmältningen, det ger mindre chock till magen, mindre spänningar för magen, mer avslappnande för magen och så vidare. Och som handlar om allting som islam har kommit med är bra. Profeten Muhammad alaihissalam har aldrig beordrat med någonting dåligt. Eller någonting som det inte finns någon nytta i. Ibland känner vi inte till nyttan. Men det visar sig med tiden. Det visar sig med forskning. Att allting som islam har kommit med är för människans bästa. Till och med det stod i den här artikeln att det är bättre att dela på vattnet. Än att inte dricka allting på en gång. Och det här lär vi också för sunna. Att det är sunna att dela det du dricker på tre. Gärna att du dricker en klunk, andas, dricker nästa klunk, andas och dricker sista klunken. Istället för att du dricker allting på en gång. Subhanallah, exakt som du har nämnt i sunna. Så det är, mashallah, bättre att sitta och dricka än att stå och dricka. Tayyib, en annan fråga. Får man stå och äta då? Får man stå och äta?
Ja?
Det är också makro, eller? Det är också ogillat. Nej. Det har berättats från Qatada, från Anas, att profeten alaihissalam då förbjöd att man dricker ståendes. Och då så sa Qatada till Anas, men vad säger du om att äta? Och då så säger Anas, ذَلِكَ أَشَرٌ أَوْ أَخْبَثْ. Det är värre. Det är värre att stå och äta. Men då säger ulema, varför? Yani, då menar de här att det också är makro, det är också ogillat att stå och äta. För att äta tar oftast längre tid än att dricka. När du dricker någon sekund. Men när du äter en hamburgare eller någonting, det tar tid. Så att på det, ur den aspekten är det då sämre att stå och äta. Men det är tillåtet. För det berättas också från Ibn Umar då han sa kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Vi brukade på profetens tid alaihissalam äta och gå och dricka och gå. Och denna hadith är sahih. Så han säger här på profetens tid alaihissalam brukade vi gå och dricka och äta. Vilket tyder på att det är halal. Okej, okay? Det tyder på att det är tillåtet. Och när en faida, när sahaba säger vi brukade på profetens tid alaihissalam göra någonting, då tyder det på att det är tillåtet. För skulle det vara förbjudet så skulle Allah skicka ett uppenbarelse att säga åt dina sahaba att sluta stå och äta och dricka. Men då det inte kom ett förbud så tyder det på att grunden är att det är tillåtet. Tayyib, den sista delen av hadithen som många kanske förvånas över. Stå inte och drick och den som stått och druckit ska spy. Sheikh bin Baz rahimahullah, han säger wallahir, wallahu alam, att den här delen av hadithen är mansukh. Den är upphävd. Yani den gäller inte längre. För att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drack ståendes flera gånger och spydde aldrig. Han kräktes aldrig. Och han var den som hårdast eller mest ville praktisera denna sunna självklart. Och att han inte spydde tyder på att man inte behöver gå och stoppa fingrarna i halsen. Utan att den här, han säger, delen av hadithen antingen är upphävd eller den är ett tillägg, waham, ett misstag från vissa av dem som berättat hadithen. Att de har lagt till det och det är inte någonting som profeten har sagt alaihi salatu wassalam, wallahu alam. Taib. Så att man behöver då inte praktisera den delen av hadithen. Vi går igenom en till sunna inshallah och ta'ala som har att göra med skor. Den har att göra med skor. Och subhanallah, islam lär oss allting. Allting från hur vi vaknar, hur vi äter, hur vi går på toaletten, hur vi sätter på skorna, hur vi tar av oss skorna. Och mashallah, såna enkla saker, hur man nyser, hur man gäspar. Allting. Ma farratna fil kitabi min shay. Vi har inte utelämnat någonting från boken. Tayyib, hur ska man sätta på sig skorna? Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om någon av er sätter på sig skor så ska han börja med höger. Och om han tar av sig skorna så ska han börja med vänster. Så låt den högra vara den första han sätter på och låt det vara den sista som han tar av. Och denna hadith är sahih, den är autentisk. Naam. Så denna hadith tyder på att det är sunna att börja med att sätta på sig höger sko före vänster sko. Och när man tar av sig skorna, att man tar av den vänstra före den högra. Varför? Varför ska vi börja med höger?
För profeten gjorde det.
Ahsant.
Han hade gått tayammum och fick تناوله وترجله وطهوره.
من بارف بارف بريده profeten عليه السلام höger. De nämner här att det är min bab al-ikram. Yani att det är som en gåva från Allah att du får ha skor. Tänk om vi inte hade skor och ska mashallah klara vintern i Sverige. Det skulle man plåga, eller hur? Så att Allah har gett oss skor är en gåva. En ni'ma, yani ikram min Allah. Och det som är gåvor, där börjar man med höger. Och det som är dåligt, där börjar man med vänster. Att gå in med vänster fot i toaletten och så vidare. Så det är min bab eller ikram, yani att ära. Och också som brodern sa att profeten Muhammad a.s. tyckte om att börja med höger i alla sina angelägenheter. När han gjorde wudu, när han satte på sig skorna, när han kammade håret och allting som Aisha sa. Yani han tyckte om att börja med höger. Så höger, mashallah, är någonting positivt. Allting gott och fint och respektfullt gör man med höger hand. Du hälsar med höger hand, du tar med höger hand, du ger med höger hand, du äter med höger hand och sätter på, som vi sa, skor med höger hand. Du börjar din wudu på höger sida, när du kammar dig, du börjar på höger sida. Och så vidare. Så att allt det här tyder på att höger har en väldigt, yani, har företräde framför vänster. Och om man börjar ta av sig skorna så är det då bättre att ta av sig den vänstra först. Och samma sak med strumporna. Och ulema nämner att den här, det är ijma, en konsensus att det här är rekommenderat. Yani ingen alim säger att det är wajib att sätta på höger sko före vänster sko. Så sätter man på vänster före höger så har man inte gjort någonting haram eller någonting dåligt. Men man har missat en sunna. Och subhanallah, om man kollar på att det finns här forskning, hur många timmar i livet man gör saker och ting. Yani hur många timmar av livet, år du sover bort. Hur många år av livet du äter bort. Hur många du är på toaletten och så vidare. Och det fanns till och med det här med att sätta på sig skorna. Och det blev sammanlagt i livet, jag tror flera dagar, som du sammanlagt sätter på dig skor. Och om du gör det med en god avsikt av att följa profeten Muhammad a.s. så belönas du i detta. Ja, när du sätter på dig skorna och du tänker jag ska börja med höger, ihtisab, jag vill följa Rasulullah a.s. så får du belöning för detta. Så tänk att du kommer på domedagen, du har en speciell belöning för alla de timmar och dagar där du har satt på dig skorna och tagit av dig skorna och strumporna. Allahu Akbar. Så mashallah, kolla hur generös Allah är och belönar oss för såna här saker som ingen annan skulle belöna dig för. Eller hur? Om du får ett jobb, skulle du få lön för att du ska ta på dig skorna? Nej, aldrig i livet. Då kanske till och med avdrag. Alltså, du hela året tog på dig skorna 2-3 timmar vid avdrag. Allah, mashallah, han ger belöning. Subhanallah. Ta, vi tar en sista hadith, inshallah, sen kan vi ta lite frågor. Det berättas också från Rasulullah a.s. att han sa ingen av er får gå med en sko. Låt han ha båda skorna på sig eller ta av sig båda skorna. Och den hadithen finns i Bukhari. Ja. Man får inte gå med en sko eller en strumpa. Antingen har man båda skorna på sig eller så är man barfota. Taib. Nej. Och de flesta ulema nämner att det här också är makro. Det är ogillat att gå med en sko, en toffla och en strumpa. En sandal. Utan man ska gå med båda eller så ska man ta av sig båda. Och vissa ulema nämner också konsensus i den här frågan att det är makro. Medan vissa andra ulema säger att det är haram, som Ibn Hazm. För att hadithen tyder på att det är ett förbud. Att det inte är tillåtet, men alla alam. Det som kanske är mest korrekt att det är makruh, det är ogillat. Taib, varför får man inte gå med en sko? Oanständigt, ahsant, det ser inte bra ut. Och det kan också skada ryggen, ni vet. Ena foten blir längre än den andra. Vilket inte är bra.
Orättvisa också.
Orättvisa mot fötterna, som Ibn Taymiyyah säger. Att man ska vara rättvis till och med. Islam har beordrat med rättvisa mot din kropp. Och han nämner de här haditherna som exempel. Att du får inte gå med en sko. Du måste ha två skor. Du får inte sitta med halva kroppen i skugga och halva i solen. Du ska ge hela kroppen sol eller hela kroppen skugga. Du ska vara rättvis. Du får inte raka en del av håret och lämna en del av håret, som vissa ungdomar gör, eller qaza'a. Utan det är också orättvist. Det är inte heller halal i islam. En annan illa, en annan orsak som nämns till förbudet är det som nämns i hadith Abi Huraira, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att shaitan går i en sko. Men gå inte med en sko, för shaitan går med en sko. Okej? Okay? Och den hadithen är sahih. Taib. Så vissa ulema nämner det som en orsak till att man inte får ha en sko, att man får inte efterlikna shaitan. Och det är i islam haram att efterlikna shaitan. Shaitan har vissa egenskaper, vissa saker han gör, och vi får inte efterlikna honom i dem. Till exempel så sa profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, ät inte med vänster, för vem äter med vänster? Shaitan äter med vänster. Ta och ge inte med vänster, för shaitan tar och ger med vänster. Så vi muslimer får inte efterlikna shaitan. Och vi får inte efterlikna djur. Vi får inte efterlikna yani fusaq och dåliga människor. Och så som profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam, laysa lana mathal as-saw. Vi muslimer ska inte liknas vid dåliga saker. Utan vi ska alltid ha de bästa liknelser och vara de bästa förebilderna i samhället. Hänger ni med? Så en muslim får inte efterlikna shaitan som har en sko. Nej. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum.